kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, det var helt...
jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Hej och välkomna, nu är det jul igen.
Nästan. Men snart. Nästan jul faktiskt, då det är klart det ska handla om julen en hel del här. Vi ska träffa tomten om en stund. Ja. Du tror på tomten förstås.
Jag tror sådär lagom mycket
du,
på tomten.
Du ser ut som du tror på tomten. Vitt hår och vita fjun på.
När jag var ung för länge sedan trodde jag på tomten. Och så ska vi tala julmusik. För den mest spelade svenska jullåten, det är den här.
Tänd ett ljus och låt det brinna.
Ja, den är underbar den där. Och i hård konkurrens med så mycket fin julmusik som det finns. Jag älskar julmusik. Så är det den mest spelade.
Ja, det är Triad, Tänd ett ljus. Strömmat på Spotify över 50 miljoner gånger. Wow. Och det, bakom Triad står ju bland annat Niklas Strömstedt, Lasse Lindbom, Janne Bark. Och Lasse Lindbom har ju varit med och skrivit den här låten. Lasse som också är artist, låtskrivare, producent och musiker.
Och som faktiskt är med oss nu på telefon. Och vi säger hej Lasse, hur gick det till att skriva den här låten?
Ja, det är ju lite kul. Alltså vi hade ju Triad var det som gjorde den. Det var ju jag, Niklas Strömstedt och Janne Bark. Och vi hade någon slags löfte från EMI, vårt skivbolag, att få göra en LP. Men vi fick liksom inte ihop några låtar. Så att jag gick då, var 86 tror jag det var, jag gick på Sveavägen och hade en sån här låtskrivarpromenad med en sån här liten diktafon som man kunde sjunga i. Och där gick jag på Sveavägen och då kom jag upp med hela refrängen faktiskt på Tänd ett ljus. Den bara kom till mig. Så då var det bara att gå hem, ringa upp Kjelle på EMI och fråga, sjunga upp den för honom och han tände på den. Och då åkte vi ner till studion i Skärmarbrink på direkten där och där skrev Niklas och jag versen.
Kände ni direkt då att det skulle bli en jättehit? Gör man det normalt?
Nej, jag brukar säga att jag har omvänt hitkänsla. Jag tycker det låter jävligt jobbigt. Ja, men jag tycker det låter jävligt jobbigt och fan, då är det ofta en hit. Jag tänkte på Oa hela natten till exempel. Där tyckte jag, vad är det för jävla? Och det blev en jättehit.
Ja, den är underbar. Men du trodde alltså inte på Tänd ett ljus från början?
Ja, men inte i den formen som det blev. Det var ju, kom ju som total överraskning.
Var det klart att det skulle vara a cappella från början också, eller?
Ja, det var faktiskt en idé som jag hade att vi skulle göra. Det fanns ju en engelsk grupp.
De heter House Martins.
Just det, alltså Caravan of Love hade de någon hit som hette. Och det var den liksom som låg lite grann i bakgrunden och då tyckte Kjell att det var en bra idé så gick vi på det.
Och det är ju en låt som alla sjunger nu runt jul. Jag var till och med och såg The Cadillac Band på en bygdegård på Gotland för några veckor sedan.
Och med, var väl Barken med?
Exakt, och vad tror du han gör då?
Då
lite julstämning, vad säger ni? Ska vi sjunga Tänd ett ljus?
Ja.
Och hela publiken då, 200 pers, kunde ju den här utan till och satt och sjöng den a cappella.
Lasse, varför älskar alla den, alla åldrar?
Jag vet inte. Om jag visste det skulle jag ha skrivit 10 till. Men alltså, det finns väl vad man känner idag, det är ju att det finns ett budskap i den här i refrängen som talar till alla. Mm. Att det finns, att man kan hitta ljus i mörkret.
Ja, det behövs ju mer än någonsin nu.
Ja, exakt. Exakt.
Blir du trött på låten, eller?
Nej, skulle aldrig någonsin. Alltså jag är ju inte så, jag lyssnar inte så mycket på radio så jag hör den ju sällan.
Du spelar den ofta.
Ja, det gör jag. Det är ett rent nöje.
Du är ute på turné nu med, vad heter det?
Ja.
Greatest
80s.
Ja, och ni är några band från 80-talet som är ute och lirar och du är ute med Lasse Lindbom band. Får du framföra den här låten då också?
Självklart. Vi avslutar faktiskt hela showen med Tänd ett ljus och sen den här Do They Know It's Christmas.
Jaha.
Så det är lite jul på slutet där på turnén.
Vilka andra låtar är från den där tiden som håller nu?
Ja, men det är ju inte bara vi, utan det är Micke Rickfors är med.
Mm.
Och så är Daniel Lander med. Ja, då är det Vinge. Daniel Lander är med. Då är det ju Skogor i skymningen. Ja. Och sen är ju Anki Bagge med faktiskt. Det är en som jag inte vet så mycket om. Men hon hade tydligen några disco-hits där på början på 80-talet.
Ja, det hade hon. Var stor.
Tycker du fortfarande att det är roligt att turnera? Jag menar, du har gjort det i några år.
Ja, alltså, men en sån här turné, nu gjorde vi 20, kommer vi göra 20 gig på 30 dagar. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det. Utan det är ju ofta att man åker upp kanske 2-3 gig sådär bara. Och det här är ju mer på riktigt kan man säga. Normalt sett när vi åker upp och spelar med Haspens, eller då är det ju fest.
Vi
äter en god middag och så spelar vi. Och
ser turnélivet likadant ut nu som förr? Eller var det mer röj förr?
Ja, alltså det är det. Vi träffas ju alltid efteråt. Om hotellet har någon bar öppen så det blir ingen röj, men vi kan ju sitta upp en stund och snacka och dricka vin. Och så. Det är kul att träffa alla.
Mm.
Man träffar inte ofta så mycket andra artister när man är ute och spelar.
Men ni har också blivit äldre.
Ja, absolut.
Inte så mycket kanske, men
ändå. Rickfors fyllde 75 i häromdagen.
Wow.
Ja, och du ligger inte långt efter.
Nej, jag ligger bara några månader efter.
Men Lasse, du har alltså ett förflutet dels med The Husbands, Lasse Lindbom band, Triad, du har spelat i landslaget. Många kanske inte vet att du har en väldigt brokig musikalisk bakgrund och ligger bakom många svenska artisters framgång. Jag kan börja med Marie Fredriksson. Du var med och lanserade henne och har bland annat skrivit låtar med henne också.
Oh ja, vi har skrivit väldigt många låtar ihop. Hennes tre första soloplattor skrev vi ju alla låtar ihop.
Du har en lång historia med Ulf Lundell också.
Ja, absolut. Jag producerade 10 plattor med honom. Från Rip Rap till Evangelin faktiskt. Hela 80-talet egentligen kan man säga.
Hur var det att jobba med honom?
Det var lite olika. Det var, man säger så här, det var roligare i början.
Ja.
Sen blev det svårare, så blev det väldigt svårt och sen blev det så svårt så det var inget kul längre alls.
Jag har en känslig fråga här va, och du får svara på den om du vill. Jag såg, jag tror det var SVT eller det var någon serie som hade en dokumentärserie om Ulf Lundell. Och då såg jag den och då förväntade jag mig att få se dig i någon intervju eller någon replik, men det gjorde jag aldrig.
Nej, det var en tråkig historia. Det blev jag rätt sur för. Kjelle var ju inte med heller.
Kjell Andersson på grammofonbolaget EMI. Ja.
Nej, precis. Nej, han var inte heller med. Och det blev liksom... Jag skrev någonting om det på Facebook och det blev ett jäkla hallå. Det var väldigt, väldigt, väldigt många som höll med mig om det där.
Vem blev du sur på? På Lundell eller på producenten?
Nej, producenten och snarare. Alltså, man vet ju aldrig, men sen har jag fått veta via omväg att Uffe hade ju sagt ifrån att Kjelle skulle ju inte få vara med.
Va?
Men däremot varför inte jag var med, det har jag ingen aning om.
Nej, för du låg ju bakom Ulf Lundells framgång skulle jag vilja säga. För du producerade hans första skivor och du måste på något sätt ha introducerat honom för det här med popmusik och rock'n'roll på skiva.
Ja, alltså jag kom in på, det var väl en fjärde eller tredje plattan jag kom in på. Men det finns ju de som säger att det blev en skillnad och det kanske det blev också. Så där har jag haft en betydelse tror jag.
Om vi skippar Lundell då och snackar Gyllene Tider, hur kom det sig att ni började samarbeta? Du var ju med på deras första skivor också.
Ja, jag producerade ju deras 4 första plattor och var ju med och upptäckte dem. De skickade ju demotaper till alla skivbolag. Det kom ju även upp till oss på EMI. Så då var jag ute på turné med Lasse Lindbom band och då var jag i närheten av Halmstad. Då åkte jag ner dit och så fick jag lyssna på honom på rep. I replokalen. Och sen tyckte jag att de var jäkligt bra. Och då så sa jag lite källor på EMI. Och då fick de det här skivkontraktet och som jobbade i. Då är de fyra första platserna.
Hur var det att jobba med Per Gessler då? Liksom Harpo har du också gjort på Grogefält, Grymlings,
Mikael Strömstedt. Ja, alltså Per var ju, nej, vi hade väldigt bra. Han var bra, han var lätt att jobba med. Han var krävande, men man visste vad han ville och det var lätt liksom att förstå vad det handlade om. Så det tyckte jag var bra. Och han är faktiskt, ofta när man jobbar som producent så får man, om man inte får vara med på nästa platta så får man inte veta det. Utan det är tydligen lite obehagligt att berätta. Men Per och jag, vi hade ett riktigt avslut. Vi satte oss ner då hade jag gjort alla Gyllenplattor plus två av hans soloplattor. Mm. Vi satte oss ner på Café Opera och käkade lunch. Och så bestämde vi oss för att nej nu får vi gå vidare på ett annat håll, varsitt håll.
För jag kommer ihåg Gyllene Tider och Per Gessle och deras första skiva som var en EP. För jag intervjuade honom och då var det en blonderad ung kille som hade gjort en låt som hette Sätta på flickorna på TV2. Vems idé var det? Det var en lätt provocerande titel, åtminstone på den tiden.
Det var han helt och hållet. Den hade han nog skrivit innan Kjell och jag blev inblandade. Det var ju lite grann så att vi fick ju Kjelle var ju den som höll koll på texter och sånt där mer än vad jag gjorde, som jag var mer inne på den musikaliska biten. Men det var ju så att ibland fick man liksom, det blev nästan lite för mycket sådana här sex antydningar.
Kan det bli det?
Fick liksom, ja, tydligen tyckte vi det i alla fall, så att jag försökte få dem att lugna ner det där lite.
Det gick inte. Lasse, hur mycket har producenten att säga till om när en LP kommer till?
Det är väldigt olika. Alltså, men Gyllene var ju nere i Halmstad, så de var ju ganska färdiga. Liksom. Man hjälper till. Man är med och väljer låtar och så övervakar man inspelningar så att det blir riktigt och rätt och rätta till om man tycker något är fel. Det är ett sätt. Andra sättet är det som jag mest gjorde och som jag gjorde till exempel med Uffe eller med Sven Ingvars. Då får man liksom låten på en kassett med bara sångaren och en akustisk gitarr. Och sen tar producenten som väljer ut de musiker jag tror kan passa. Och sen jobbar vi i studien tillsammans då och bygger upp det här arrangemanget. Det är det sätt som jag tyckte var roligast att jobba. Och det var ju så vi gjorde framförallt mycket Uffes platt och även Maries platt.
Proddar du fortfarande olika artister?
Nej, det var länge sedan. Det finns ingen anledning, kändes det som. Alltså för att då fanns det ju, men man fick ju liksom faktiskt betalt. Idag, det hör av sig folk ibland, så kan inte du prodda? Ja, visst. Skicka någon låt och höra hur den går. Men vad har ni för budget? Nej, vi har ingen budget.
Nej, men,
det är lite så nu.
Men förr i tiden sålde man ju skivor. Det gör man ju inte nu för tiden.
Ja, nej, exakt. Det är en helt annan värld nu egentligen. Ja.
Men du skrev ju låtar också. Vi ska inte glömma att du var med i en grupp som heter Landslaget.
Precis.
Bland annat med Magnus Lindberg, Hasse Breitholtz med flera. Ja. Och där skrev du ju låtar också.
Ja, och jag skrev ju alltså alla låtarna på Maries tre första plattor har ju vi skrivit tillsammans också.
Ännu doftar kärlek, populär låt.
Det var den första låten vi skrev ihop faktiskt.
Det var det.
Ja.
Och den är
spelar jag på den här konserten vi gör nu.
Det gör du. Mm. Sen har du haft med några låtar till Melodifestivalen också. Jag tänker på den gamla djupboxen sommar 65.
Ja. 75.
Ja. Och jag låg och lyssnade igår på en reggae-taktlåt, Kom och värm dig.
Just det. Den är lite rolig. Den är ju alltså en baksida. Jag var ju med i Slagen 1980 med en låt som Per och Mats Persson hade skrivit. Och då kom jag ju sist. Men den heter För dina bruna ögons skull. Och då måste man ändå ge ut en singel. Och på den tiden skickade man ut singlar till alla DJs runt omkring i landet. Och då gick det bara någon vecka. Sen kom det rapporter tillbaka från alla DJs. Nej, skit i den där För dina bruna ögons. Baksidan är en hit. Där började de, så vi fick dra in singeln, vända på den och släppa ut dem med Komma värde som avsnitt. Den kör vi också på den här konserten.
Det gör det, ja. Men den minns jag. Och så minns jag, med Landslaget hade ni en hit som hette Tala om vart du ska resa. Travel in my songs.
En kanonlåt.
Men där blev det lite bråk med några som, ska vi säga, kopierade den rätt av.
Det var ju Viking, eller vad heter de för nytt? Nu ska jag säga för mycket. Drängarna heter de.
Ja.
Och de hade ju, det var samma, exakt samma fiolslinga egentligen, fast sista tonen. Våran gick ner och deras gick upp. Det kändes ungefär som att, jävlar, det här är likt, vi måste ändra något. Så ändrar man bara den där lilla sista. Men det gick ju ända till domstol faktiskt.
Ja, men och hur gick det? Vad sa domstolen?
Första instansen så vann de.
Ja.
Men då överklagar vi, eller vi, det var ju EMI Music som drev processen så att säga. Och sen vann vi hela vägen ända upp till högsta domstolen. Så att jag får ju alltså stimpengar för den låten också.
Handlar det om stora pengar?
Nej, i Sverige. Det handlar inte om några stora pengar.
Några öre. Jag måste fråga. Du har ju hållit på så himla länge. Tycker du att, är det någon skillnad på att vara musiker, låtskrivare, producent nu mot hur det var förr? Var det bättre förr?
Det var annorlunda. Man jobbar ju på många sätt. Alltså förr, jag kommer ihåg när jag gjorde låtar till landslag, då skrev jag kanske 15-20 låtar helt klara. Och sen fick jag presentera dem för Bengt Palmer som producerade oss. Och så valde vi ut 10 låtar. Nu i och med den nya tekniska utvecklingen, jag har ju en studio hemma kan man säga, fast jag bara har en Mac-dator. Så kan man komma på en liten fras och säga, men det där kan bli bra. Så börjar man att prodda trummor och göra direkt. Liksom. Så det är ett annat sätt att jobba definitivt nu än vad det var förr.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentät LCD-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Michel Tornéus från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval sak att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Men skickar du in låtar till Melodifestivalen?
Nej, det har jag slutat med.
Varför det?
Det vet jag inte. Jag tycker det känns som att... Nej, jag vet inte varför. Jag skickade väl in några gånger. Det blev aldrig någon... Christer Björkman höll ju det där. Han hade ganska starka åsikter om vem och vad som skulle vara med. Jag kände att det var liksom meningslöst arbete för jag skulle inte komma med. Liksom.
Jag anar en liten konflikt där.
Nej då. Oh, nej, vi är goda vänner, Christer.
Ja, okej.
Okay. Jag tänkte det.
Nej, då så. Du, Lasse, jag skulle vilja prata jullåtar också i allmänhet.
Ja.
För att knyta ihop säcken här, som tomten sa. Jag älskar jullåtar. Gör du det?
Det gör du. Nej, det kan inte vara
så. Jag kan höra mycket som helst.
Ja, vet du, allt det går innan gigget så satt vi på Hasselbacken där de har en liten bar.
Ja.
Där spelar de ju bara jullåtar.
Ja, det är underbart.
Alltså, det var jullåtar hela tiden. Det finns väl en och annan som är bra, men det är mycket.
Ja, säg någon som ändå är bra då i ditt tycke.
Då är det alltså min favvo egentligen av dem så här som jag, den har vi kört också med Husbands. Driving Home for Christmas med Chris Rea.
Mm. Mm.
Den tycker jag är fantastisk.
De gamla riktigt stora klassikerna då, White Christmas, Bing Crosby och allt det där.
Ja, det är ju fina låtar. Jag har en privat inspelning som är någon jul för länge sedan när Frank Odell var ju med i Husbands ganska länge. Men han hade slutat då, men då så jag fick lite abstinens på hans röst, så att då gav jag honom. Då har han sjungit in den här Chestnuts Roasting on a Broken Fire. Alltså, det är en fantastisk jullåt som Nat King Cole var det som gjorde den från början.
Ja.
Mm. Så den har han gjort en julversion med. Men jag tycker den är så jävla bra så jag skulle vilja lägga ut den, men det får jag inte för Frank. Så den lyssnar vi på hemma här på julafton.
Men du, tycker du det är fortfarande roligt med musik i alla fall?
Ja, det gör jag. Det tycker jag definitivt. Jag har en liten mindre kris här. Sen efter pandemin, när pandemin kom, då tänkte jag, nu ska jag sätta mig. För vi kunde ju inte spela då. Man fick ju inte gigga. Då tänkte jag, nu ska jag skriva. Och det tog ju bara tvärstopp. Så jag har inte skrivit en låt sen pandemin bröt ut faktiskt. Men jag tänker att efter den här turnén ska jag försöka igen.
Ja, då är det dags.
Jag vill göra en platta till men, i alla fall. Det är min.
Men vad fordras det för att du ska få inspiration för att skriva? Att du ska promenera på Sveavägen eller vad det var?
Ja, alltså det, om jag visste det så det är samma sak. Om jag visste det så skulle jag se till att jag alltid hade det.
Det bara händer alltså. Jag
brukar säga att jag sätter mig i soffan, tar fram gitarren så slår jag ett G-akord. Och ibland låter det som 100 000 möjligheter öppna sig. Och ibland låter det som en gråsten bara. det här är svårt att veta.
Ja, det var intressant. Hur ska du fira jul?
Ja, vi firar inte jul egentligen.
Inte?
Jag har ju två söner. Ingen av dem bor hemma längre. Så att, nej. Vi ligger väldigt lågt. Vi käkar en julmiddag tillsammans med åtminstone den ena av grabbarna. Och då har vi gått bort från jul, så nu käkar vi sukiyaki.
Oj, det kan man också.
Det är inte fel. Du, en annan julfråga då. Är Kalle Anka på julafton viktigt för dig?
Ja, det är viktigt. Det är framförallt viktigt för Linda, min fru, men jag hänger på. Jag har ingen val.
Men vill inte Linda ha lite julbord och sådär då?
Nej. Hon är som jag. Men det är ganska intressant för att så här, innan, och sen när vi gjorde väldigt mycket företagsspelningar med Hallsvens för kanske 10 år sedan eller sånt. Då hade man, vid den här tidpunkten på året hade man redan ätit 10 julbord liksom, och var så jävla trött på det. I år har jag inte ätit ett enda.
Ja, då är det kvar. Det blir något i alla fall.
Det kommer bli någonting.
Trots din nu deklarerade, jag ska väl nästan säga aversion mot julen, eller svala känsla i alla fall för julen, så vill jag önska dig en god jul.
Ja,
god jul Lasse, och tack så mycket för att du ville vara med oss och snacka lite om tändet.
Det var bara trevligt, tycker jag. Det var synd att jag inte kunde komma upp, det hade varit ännu trevligt.
Ja, det hade varit trevligt.
Det tar vi nästa jul eller en annan gång. Ja. Tack Lasse, ha det bra. Hej.
Ja, detsamma. Hej då. Hej.
Ja, Arthur, hur ska du fira jul själv? Vi berättade ju för 14 dagar sedan i vår sändning att du då hade väldigt ont i en höft och opererat den. Du trodde du skulle dö, men det tror du alltid.
Men tänk själv.
Hur är det nu? Du lever
Tänk själv, låt mig bara förklara så att man inte tror
De har spikat i det.
De har spikat och sågat det. Och gjort allt det där. Och det gör ju att man tror att man ska dö. Nej, men jag är
men
på
bättring. Du är ju den här Gunder Hägg nu. Du visserligen på kryckor, men ändå.
60 meter på 3 timmar. Nej. Jag rör mig med hjälp av smärtlindrande piller och med hjälp av kryckor. Och julen ska firas traditionsenligt. Men jag förstår de problem som våra barn har. Eftersom de har i allmänhet antingen de gifta eller har någon tjej som de är tillsammans med. Och då ska de ta hänsyn till vår familj plus hennes familj. Och det gör att det kan bli stökigt att fira jul. Men vi firar jul med vår familj.
Ja, det finns de som har det ännu stökigare med alla möjliga relationer. Men du, det är ganska bra. För du kan sitta nu och tycka synd om dig själv och bli servad, och när vi ska äta julbord snart, vilket vi ska, då bärs det fram till dig grejer.
Absolut, nej, det är inte så att jag tycker att jag är lågprioriterad, tvärtom, jag njuter av den här situationen och jag tycker om att tycka synd om mig själv, det ska inte sticka under så.
Det är en härlig känsla.
Får jag fråga dig en annan sak, för det som vi frågar Lasse här också, och det är en tanke som jag har. Tror du att Kalle Ankas juletraditionsbetydelse på julafton håller på att försvinna?
Ja, jag kan bara utgå från mig själv. Jag tittar aldrig på Kalle Anka numera, men den står på i köket så jag hör Kalle Anka på tv medan jag lagar mat.
Ja, men din son, är det viktigt för Kasper att se Kalle Anka?
Nej, inte särskilt tror jag. Och småbarnen, barnbarnen har ingen koll på riktigt. Andra idoler numera, tror jag. Ja.
Men det är en tes som jag har nämligen. Kalle Anka var viktigt för mig, för mina syskon. Och det var viktigt för... Vi ville att våra barn skulle tycka att det var viktigt. Så julafton klockan 3 var en helig tid. Då skulle man ha ätit eller förbereda sig. Och så skulle man sitta och titta och så åt man efter. Mm, mm. Men jag tror att för våra barnbarn är Kalle Anka totalt ointressant. Va?
Det är julklapparna som gäller.
Så jag tror att Kalle Ankas betydelse på julafton är på väg att försvinna.
Tomtens betydelse är däremot obruten, och nu ska vi träffa tomten. En riktig urtomte. Han har varit tomte i 53 år tror jag faktiskt. Är du nyfiken?
Ja, vem kan det vara? Den riktiga tomten kanske?
Ja, vi ska höra. Vi ropar upp på honom nu och säger hej tomten.
Ja, hej till allihopa som och är där i studion.
Nu kallar jag dig Tomten bara, men du har ju ett namn också förstås.
Ja, Robert Reinfeldt.
Robert Reinfeldt, ja. Inte släkt med den.
Det vet jag inte. Jag har ingen aning.
Nej. Men du har ett annat namn också.
Jag lägger ingen energi på att ta reda på
Det. Du har ett namn till. Olle Berum kallar du det. Kallar du det bara?
Olle Berums event och Tomtecentral.
Tomtecentral låter bra. Hur funkar den?
Det beror på att jag var statist på en film för länge sedan. Och regissören var tysk och han kommer aldrig ihåg att jag heter Robert. Så han kallade mig för Olle och då sa han när jag var duktig: Olle, du ska ha Berum. Och då tänkte jag, förut hette jag bara... Hette filmen Jultomtecentralen, men då tänkte jag Olle Berums event och Tomtecentral är ju väldigt bra. Då ändrar jag filmnamnet.
Olle Beröm. Du är alltså en hyrtomte. Dig kan man ringa till om man vill ha hjälp med att få en tomte som besöker en på julafton. Är det så det fungerar?
Ja, från den 1 november varje år. Och så har jag olika tomtar som
du har går. Olika tomtar, ja. Tomtar även i andra städer än Stockholm där du bor?
Ja, de är ju franchisetagare då. De betalar en avgift för att vara med i företaget.
Man kan vara franchisetomte också, ja.
Det finns i hela Sverige. Ja.
Hur går det till då när du och dina vänner är ute och tomtar hos familjer? Vad krävs av dig som tomte?
Nummer ett, du ska ha en acceptabel och fin tomtedräkt och ett bra skägg. Inte något sånt där skägg som ser ut som ett frimärke. Och äkta skägg kan man också ha. Mm. Sen man ska kunna prata med barnen och snabb i vändningen när barnen frågar någonting.
Ska barnen få sitta i knät på tomten?
Ja, de barn som vill göra det och barn som inte vill göra det, de kan få stå bredvid tomten eller stå framför och bara ta sin julklapp. Oftast är det att barnen ställer sig framför. De är mer intresserade av tomten, att tomten kommer, men sen är de mer intresserade av julklapparna.
Men är det inte barn som är rädda för tomten också när du trampar in?
Jo, ja, det finns. Men vi har ju event också så att säga och då kan barn vara rädda på tomten. Då gäller det att vara smart och locka fram det. Men föräldrar som har barn som är 3-4 år och kommer att bara stänga barnet i knät på tomten så blir det ett fy och så vidare. Jag säger inte orden. ramaskri från barnen. Då får man åka fram bra där på annat sätt.
Du, har du den här öppningsrepliken? Finns det några snälla barn här?
Nej.
Inte? Är den förbrukad ute? Slut?
Den är förbrukad och även det där som amerikanerna säger ho, ho, ho. Det är barnsligt nu för tiden. Om man säger så.
Vad säger man istället då?
Man kommer in och säger nej, men vad trevligt att det är så mycket trevliga personer här. Nu ska vi se. Jaha, där är min stol och tacka för den. Och så sätter man sig där ner. Och så börjar man dela ut julklapparna. Man är väl ungefär 13 minuter.
Och så är det. Ho, 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 det är ju larvigt tycker jag. Det är en amerikansk påfund som vi ska undvika.
Ja, men du, hur lång tid tar det tomtebesök, sa du? Hur länge gästar du?
Cirka 30 minuter när man ser att barnen har tröttnat på jultomten. Då kan man tacka och gå iväg.
Hur många besök hinner tomten med på julafton?
Folk vill ju ha tomten från 6 till morgonen.
Oj.
Eller 6 på morgonen fram till 21-22 på kvällen. Oh, men då har de ju också 2 raster på cirka 45 minuter.
Vad kostar det att hyra en tomte?
Våran firma tar 820 kronor i närförorterna i Stockholm och 995 om man är ute och välja exempel och Vaxholm eller Södertälje och Rönninge och Sala. Mm.
Om jag nu är tomte och jag har ett äkta vitt eller grått skägg, är jag mer värd då som tomte? Då behöver jag liksom inte klä ut mig lika mycket.
Nej. Nej. Det gör vi inte. Du... Utan vi särbehandlar inte någon det... av dem har det. Om de har ett äkta skägg eller om de har ett lösskägg som de oftast limmar på. Så det är alla tomtar i världen lika mycket i mitt företag. Mm.
Du, är det bara manliga tomtar eller finns det kvinnliga också?
Det finns tomtemödrar också.
Men du, avslutningsvis, vad är det roligaste som har hänt under alla år? Är det någon speciell episod som sticker ut?
Det är väl så, alltså, vad ska man säga, något roligt. Det kan väl vara det att jag kom in en gång och hade gympasko på mig som en tomt. Så det tycker jag var väldigt roligt. Och då kom en unge och tittade på mig. Varför har du gympaskor på dig? Det är inte riktiga tomteskor. Nej, sa jag. Nej, det är det inte. Det har du rätt i. Det var så här, det var en fattig farbror som hade jättedåliga skor. Och det var hål i de här gympaskorna som han hade under fötterna. Och du, om jag tittar här, han hade de här skorna. Och du ser att om du petar där så är det hål under de skorna. Och då tog jag mina fina tomtesövlar så att den här personen inte skulle, fattiga personen inte skulle frysa om fötterna.
Mm. Ja, du fann dig.
Jaha. Ja, men det var snällt av tomten. Fick han någon julklapp av dig? Ja, det fick han också. Så. Han fick gå på en restaurang då och äta lite god mat. Och det betalade jag åt honom. Det var schysst. Nu är jag nöjd. Nu ska jag öppna julklappar.
Härligt. Härligt, Olle, Robert,
och sen är det ju det att man måste vara väldigt, väldigt snabb i repliken av barnen fråga.
Ja, jag förstår det. Hoppas du får en fin jul nu med många, många besök och många roliga minnen från kommande julafton också.
Ja, det tror jag att vi får.
Ja, det var kul det där med skorna faktiskt. Det är skorna ofta som gör att man avslöjar tomten. När jag avslöjade tomten när jag var, jag vet inte hur gammal man kan ha varit, 6-7 år, 8-7 kanske, jag har ingen aning. Då såg jag att tomten kom pålitligt varje julafton och tomten var alltid törstig när han kom. Så tomten fick ut i köket och släcka törsten. Och när han kom in då förstod man att det var nog inte bara vatten tomten hade släckt törsten med. Men skorna då tittade jag på särskilt noga en jul och såg att det var ju samma skor som farbror Kalle brukade ha. Farbror Kalle var nämligen husets portvakt. Och där sprack hela nostalgin, tomtemysteriet var löst. Det var farbror Kalle.
Nej, men mina barn, när tomten kom till oss så granskade de alltid tomten från topp till tå och försökte lista ut vem är det som är tomte. För jag var ju med och sa hej till tomten. Jag var inte borta, jag var inte ute för att köpa någon tidning eller någonting sånt där. Och det där funkade, låt säga, i 4-5 år. Men då hade vi betat av alla grannar. Och jag hade min brorsa och mina syrror var med deras barn. Och de var ganska påstridiga, så tomtarna fick det ganska jobbigt för att de gjorde precis som det här barnet, granskade tomten från topp till tå och ifrågasatte en hel del. Är det där ditt skägg? Är det riktigt skägg? Får jag rycka i det? Och det uppskattades inte av tomtarna som var där. För en annan sak, en spaning som jag har, och det både du och jag är ju farfar. Och vi skulle ju kunna köpa precis vad som helst till våra barnbarn.
Oh ja.
Ja, det mesta i alla fall.
Ja. Ja, ja. Jo, om vi kunde skulle vi gärna göra det, så du menar jag. Absolut. Ja, ja.
Och jag minns ju, när jag var liten så ville jag inte ha några mjuka julklappar, för det innehöll kläder och sånt, och det ville inte jag ha. Jag ville ha leksaker, jag ville ha hårda julklappar. Och då tänker jag att det är precis vad mina barnbarn vill ha också. Och då tänker jag att det är de hårda julklapparna som jag får köpa till dem, och så föräldrarna köper det tråkiga, det vill säga kläderna.
Så att du ska bli mer populär.
Alltså. Absolut, inga problem med det. Och det jag tycker då, och det jag tycker är märkligt, är här sitter jag med lite pension över, beredd att köpa roliga, bra leksaker till mina barnbarn. Men branschen har inte fattat det. För jag har inte fått en enda leksakskatalog i brevlådan eller hemskickat till mig, medan mina barn har fått det som barnbarnen ska titta i. Men vi far- och morföräldrar, det är vi som ska ha katalogerna, för det är vi som cashar in och pröjsar och köper de roliga julklapparna. Men det har inte branschen fattat.
Nej, just det. Hörde du det nu, branschen? Det är vi åldringar som ska ha leksakskatalogerna.
Absolut, för det är vi som i slutändan köper.
Vad önskar du själv i julklapp?
Fred på jorden.
Ja, det
är så stökigt där ute nu, så att jag skulle vilja att det är slut med allt sånt där.
Vi vidarebefordrar den önskan till alla berörda och tackar så mycket för...
Har du köpt några julklappar själv?
Nej, det är alldeles för tidigt.
Jag är blivit en sån här...
Däremot har jag en hustru som började handla julklappar i... Ja, det var väldigt länge sedan. Det är en viss skillnad mellan oss.
Jag har ju blivit...
Och du är ju sån där som ute i tid. Du börjar planera julbordet i augusti.
Nej, det är så här. Min tes är, ska man få det man vill ha, då måste man vara ute i tid och boka. Är man sen, då får man det som blir över. Jag har köpt julklappar, men jag har blivit digital, så jag har köpt jättemycket online.
Jag tänkte väl.
Man sitter med datorn hemma och så köper.
Det är ju helt skärmlöst.
Nej, men det är smidigt. Man slipper trängas med folk i affärerna.
Du måste gå och hämta paketet.
Nej, man kan någonstans. Få det. Man betalar en 100 extra så får man hem det, eller 70
inte
spänn.
Inte om det är en leksaksbil som är...
Nej, en stor en. Nej, men det blir inga sådana i år.
Nej, det blir färre julklappar i år, har jag läst. Har branschen nu kommit underfund med att vi sparar in lite i år, eftersom det är sådana tider som det är. Och det är väl bra om vi gör.
Ja, absolut. Det är bra att spara i ladorna, för det är, även om man säger att det är snart är slut på de bistra tiderna, så vet man aldrig vad som väntar runt hörnet.
Ja, det vet jag 17. Men vi ska väl säga god jul i alla fall. Så god jul som möjligt i dessa tider.
Absolut. Och så ska vi tala om att nu kommer vi ta en liten paus med poddandet. Vi kommer vara lediga över jul och nyår, hade vi tänkt. Och sen så, vår fortsättning vet vi, vi satsar på att komma tillbaka så småningom. Men att göra en sån här podd kostar pengar. Det är så att du och jag betalar det, teknik och lite sånt där. Så det här har vi finansierat själva med våra snålt förvärvade, eller hårt förvärvade pengar som vi har haft sparat i ladorna.
Ja, och det håller ju kanske inte i all evighet. Det gör det inte, utan vi får väl se om någon eller några kliver in och möjliggör en fortsättning. Det vore ju kul.
Absolut. Kort sagt är det så att om det finns någon eller några som vill vara med och finansiera vår podd, är de välkomna. Det är bara att höra av sig till oss på Facebook.
Så är det. Nu ska vi tacka Daniel Högberg, vår fenomenale tekniker. För i år ska jag tacka alla som har lyssnat, och det är ganska många faktiskt, märker jag. Det är kul.
Och så vill vi önska alla en riktigt god jul och hoppas att tomten kommer till er.
Och en god fortsättning, både för podden och alla andra. Hejdå.
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Var du än är och vad du än gör, så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.